الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فترة لسا فرون بوكن الفصول في سيرة الرسول av al-Hafidh Abil-Fida Ismail ibn Kithir rahimahullah ta'ala. Och vi talade i förra veckan om vissa av profetens mu'jizat alayhi salatu wassalam och hur han har beskrivits i tidigare böcker. Och ibn Kithir säger sen fasl, stycke. Och i detta stycke så kommer ibn Kithir att tala om profetens barn alayhi salatu wassalam. أولاده. وهسير تقدم ذكر عماته أو أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر عليه الصلاة والسلام. Vi har tidigare i boken nämnt profetens farbröder och hans fastrar tidigare i boken. Och där nämnde vi att profeten عليه الصلاة والسلام hade ungefär 10 stycken farbröder. Det finns lite ikhtilaf hur många som de var. Men de som levde under tiden han blev profet, det var 4 stycken. 2 av dem, mashallah, blev muslimer och 2 av dem var kuffar. Är det någon som vet vad heter profetens 2 farbröder som blev muslimer? Al-Abbas. Och hur som helst, al-Batal, al-Mujahid. Hamza, precis. Al-Abbas och Hamza. Och vad heter profetens 2 farbröder, alayhi salatu wassalam, som inte blev muslimer? Abu Talib. Abu Lahab. Abu Lahab, precis. Naam. Abu Talib och Abu Lahab. Naam. وسن سير ففترا فاما اولاده فذكورهم واناثهم من خديجه بنت خويلد رضي الله عنها الا ابراهيم فمن ماريا القبطيه وهم وسن سير ابن كثير ات بروفيتنس بان عليه الصلاه والسلام بويكر وفليكور كم الله فرون خديجه بنت خويلد رضي الله عنها فرتم ابراهيم صم från Maria el-Qibtiya. Naam. Så här nämner Ibn Kathir rahimahullah ta'ala att alla profetens barn alayhi salatu wassalam kom från Khadija. Förutom en son, Ibrahim, som kom från Maria. Och också en fayda här språkmässigt. Många tror att ordet awlad på arabiska bara betyder pojkar. Man säger aulad och tänker man på pojkar. Men det är korrekt att ordet aulad på arabiska också omfattar flickor. Visst, känner ni till det? Naam. Yusikumullahu fi auladikum li dhakari mithlu haddil unthayin. Allah säger att han, yani yusikum, påminner er om era barn. Och så nämner han arvet, pojkarna och flickorna. Så pojkarna och flickorna omfattas av här ordet aulad. Så ordet aulad omfattar både pojkar och flickor. Så alla profetens barn alayhi salatu wassalam kom från Khadija, hans första fru radiyallahu anha, förutom hans son Ibrahim som kom från Maria el-Qibtiya. Och el-Qibtiya, yani hon var från kopterna, det vill säga hon var från Egypten. Och så säger Ibn Kathir och dessa barn är som följande. القاسم وبه كان يكنى لأنه أكبر أولاده القاسم وكفتر القاسم فيك هانس يتسميكنام دو القاسم واهانس فشت فدى سون ودي لن تردخونن سم أرابنا هاد أت من تار اتسميكنام افتر سين فشت فدى سون وكوكسا هار فدان سم اتبيت. Så brukar man säga att på arabiska finns det olika sorters namn och titlar. Vi har det som kallas för en ism, ett vanligt namn som heter Mohammed, Abdallah, Fatima, Mariam och så vidare. Och sen har vi det som kallas för kunya, smeknamn. Och kunya, det är när man lägger till abu eller före. Abu Muhammad eller Muhammad. Pappa till Muhammad eller mamma till Muhammad. Det kallas för kunya. Och det är sunna att ha en kunya. Profeten a.s. brukade till och med ge barnen kunya. Barn som inte ens hade barn brukade han kalla för vissa smeknamn som Abu Umayr och liknande. Så det är kunya. Det är sunna att man tar sig själv ett smeknamn. Även om man inte har barn så kan man ha ett smeknamn eller flera smeknamn till och med. Ja. Så, och sen finns det också det som kallas för en laqab, att man har en titel. Som till exempel Umar al-Faruq, Abu Bakr al-Siddiq. Det är en titel som beskriver personen. Och sen har vi det som kallas för nisba, att man tillskriver sig själv någonting. Som att man säger till exempel Abdul Wadud al-Swaydi. Jag tillskriver mig själv Sverige, svensken. Taib, al-Suri, al-Shami, al-Saudi, al-Hanafi och så vidare. Allt det här, det blir nisba på arabiska. Att man tillskriver sig själv någonting. Så profeten a.s. kunya var då Abu al-Qasim. Taib, Abu al-Qasim, för det var hans förstfödda son. Och sen säger han, thumma Zainab, thumma Ruqayya, thumma Umm Kulthum, thumma Fatima. Och efter al-Qasim kom Zainab, och sen Ruqayya, och sen Umm Kulthum, och sen Fatima. Fyra stycken döttrar. Thumma ba'da an-nubuwwa, och sen efter att han blivit profet, Abdullah fick han sonen Abdullah, wa kana yuqalu lahu at-tayyib wa at-tahir. Och Abdullah brukade kallas för at-tayyib, den fina, den rena, at-tahir, den som är renad eller ren, lianahu wulida fil islam, för han hade den särskilda egenskapen att han föddes i islam. Thumma Ibrahim min Maria. Och sen fick han sonen Ibrahim från Maria. Och Ibrahim föddes i Medina år 8 hijri. Och Ibrahim a.s. dog då han var 1 år och 10 månader. Och därför så sägs det att Ibrahim kommer att ha en murdi', en kvinna som ska amma honom i paradiset. Fråga. Hur många barn blir det här sammanlagt? Hur många barn hade profeten a.s. sammanlagt? Hur många pojkar och hur många flickor? 2 pojkar eller 3 pojkar? 3 pojkar. Al-Qasim och Abdullahi och Ibrahim. Och 4 stycken flickor. Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum och Fatima. Radiyallahu anhum, ajma'in. Och alla de här, det blir då sammanlagt 7 barn. 6 barn från Khadija och 1 barn från Maria. Okej. Och han nämner här också då hans son Ibrahim som dog i Medina år 8 hijri. Och det har nämnts i, man kan lägga till här i Sahih Bukhari, att då Ibrahim a.s. dog så blev det kusuf al-shams. Det blev solförmörkelse samma dag som Ibrahim dog. Och profeten a.s. blev väldigt ledsen över att hans son Ibrahim hade dött. Och profetens ögon a.s. fylldes med tårar. Och då så säger sahaba, wa anta ya Rasulullah, jag gråter du också. Och då så sa han, innaha rahma, wa man la yarham la yurham. Det är rahma från Allah, och den som inte har någon rahma kommer inte heller få någon rahma. Och sen så sa han, inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Vi är sannoliken ledsna över din bortgång, ya Ibrahim. Tadma' al-ayn wa yahzunu al-qalb. Ögonen fylls med tårar och hjärtat fylls med sorg. Wa la naqulu illa ma yurdi ar-rabb. Men vi säger bara vad som gör Herren nöjd. Och solen genomgick då en solförmörkelse den dagen som hans son dog. Och då så sa folket, innama kushifa shams limauti Ibrahim. att det blev solförmörkelse på grund av att Ibrahim hade dött. Och då så sa profeten alaihissalam: "Inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihima wala li hayatihi." Att solen och månen är två av Allahs tecken och de går inte ihop, yani det blir inte på grund av någons liv eller någons död, utan de är två tecken av Allah Azza wa Jal, yani sol och mån för mörkelse. Och det har inte någonting att göra med yani vidskeplighet, att någon människa dött eller någon människa fötts eller liknande saker, utan det är två yani särskilda tecken. Naam. Och denna hadith bevisar också att det är mänskligt att bli ledsen. Det är okej att bli ledsen om man drabbas av en motgång. Men att den här sorgen måste vara inom ramarna för islam. Inte att man blir ledsen och sen börjar att säga saker som gör Allah arg. Som profeten här sa, vi säger bara det som gör Allah nöjd. En inna lillahi wa inna ilayhi raji'un och så vidare. Och inte som vissa juhal, okunniga människor, om de förlorar någon så börjar de att ifrågasätta och börjar kanske till och med svära mot Allah och liknande saker. A'udhu billah. Utan muslimen, han vet att vårt liv är från Allah och vi ska åter till Allah Azza wa Jal, och Allah tar vårt liv när han vill. Och vi vet att Allah har en hikma i allt som han gör. Naam. Och han nämnde också då att Ibrahim a.s. dog då han var 1 år och 10 månader. Och ni vet att i islam så har barnet rätt att ammas fi haulein i 2 år, yani 24 månader. Så här dog han när det var 2 månader kvar av hans amningstid. Och då så säger profeten a.s. att han kommer att få en dimoder som kommer då att amma honom i paradiset. Som det nämns i Sahih Muslim, inna Ibrahim ibni wa innahu mata fi thadi. Ibrahim är min son, han dog i min famn och han kommer att få en dimoder som kommer att fullborda tiden för honom av amning i paradiset. Nå. طيب. Och sen säger Ibn Kathir här, wa kulluhum, alla dessa barn, mäta qablahu, de dog alla före honom. Förutom Fatima radiyallahu anha. För hon dog efter profeten a.s. en kort tid. Och det sägs 6 månader. Och han nämnde lite andra åsikter. Men det korrekta i Bukhari är att Fatima radiyallahu anha dog 6 månader efter profeten Muhammad a.s. Och det här som han nämner här, han hade 7 barn, 6 av hans barn dog under hans liv och bara 1 barn levde och dog efter honom, och det var Fatima radiyallahu anha. Och det här minns ni när vi gick igenom förut om profetens död alaihi salatu wassalam, då profeten alaihi salam viskade någonting till Fatima och hon började gråta. Och sen viskade han någonting till henne och hon började skratta. Och sen efteråt så berättade man vad var det han sa för någonting. Och då så säger här Fatima radiyallahu anha att när han viskade till mig och jag grät, så var det för att han berättade att han skulle dö. Och när han viskade till mig att vad som fick mig att skratta, så var det att han sa: du är den första från min familj som kommer att dö efter mig och kommer att ansluta sig till mig. Så att jag blev glad. Ja. Så Fatima radiyallahu anha dog då 6 månader efter profeten alaihi salatu wassalam. Och han nämner här lite åsikter. Han säger till exempel här att det har berättats i vissa böcker att Fatima radiyallahu anha gjorde russel innan hon dog. Gärna så att man ska slippa tvätta henne. Men han säger att det här är inte autentiskt, det är svagt. Och han nämner då också här vissa namn. Och att det var hennes man Ali radiyallahu anhuma, som tvättade henne tillsammans med Esma, som tvättade Fatima radiyallahu anha. Nah. Vi går vidare till nästa kapitel. Författaren säger fasl, stycke. Och här kommer författaren att tala om profetens fruar, alaihissalatu wassalam, zawjatihi. Han kommer att tala om profetens fruar, alaihi afdalu salatu wassalam. Nah. Och det är också viktigt, för att profeten alaihissalatu wassalam hade många fruar. Och hans fruar, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, är våra mödrar. Wa azwajuhu ummahatu. Att hans fruar är våra mödrar. Så de har en väldigt hög position. Och också, som framgår av Koranen, så är hans fruar från Ahlul Bayt. De är från Ahlul Bayt. Och de har då denna höga, mashallah, position i al-Islam. Och när vi säger att de är våra mödrar, ummahatuhum, då säger ulema att det finns två sorters föräldraskap. Det finns det religiösa och det finns det blodsliga. Yani ett riktigt släktskap. Ummahat, de som föder dig. En moder som har fött dig. Det är med släktband. Och sen finns det religiösa föräldraskapet. Och det är detta. Att profetens fruar, alaihissalatu wassalam, är våra mödrar, yani i religionen. På samma sätt som det också nämns att profeten alaihissalatu wassalam, han är våran fader i religionen. Så som profeten alaihissalatu wassalam sa i en sahih hadith som finns i Abi Dawud. Han sa i en sahih hadith att jag är som en fader till er, jag lär er. Innama ana abun lakum aw walidun lakum uallimukum. Jag är som en fader till er, jag lär er. Och sen fortsätter hadithen och han lär sahaba vissa saker. Så det går här tillbaka till yani, att vara som en fader i religionen. Och därför så säger vissa av salaf som al-Qatada, han säger att varje profet är som en far för sitt folk. Kullu nabiyun abbun liqawmi. En varje profet är som en fader för sitt folk. I och med att han lär honom. Okej? Okay? Så profetens fruar, alaihissalatu wassalam, har då en väldigt, väldigt hög position i al-Islam. Och sen så säger Ibn Kathir att den första kvinnan som profeten alaihissalatu wassalam gifte sig med, det var Khadija bint Khuwailid radiyallahu anha. فكانت وزير الصدق له لما بعث عليه الصلاة والسلام وهي أول من آمن به على الصحيح. Så han säger att den första kvinnan som profeten alaihissalatu wassalam gifte sig med, det var Khadija bint Khuwailid radiyallahu anha. Och hon var وزير الصدق له لما بعث, yani hon var som en representant och stod bakom honom, en stödpelare för att stötta honom då han sändes som profet. Och hon var den första personen som accepterade islam enligt den korrekta åsikten. Waqila Abu Bakr, och det sägs Abu Bakr wa huwa shadd, men det är en udda åsikt. Så här finner vi en väldigt stor manqaba, en väldigt stor fadl och dygd hos Khadija radiyallahu anha. Ett, att hon var den första kvinnan profeten alaihissalatu wassalam gifte sig med. Taib. Och två, att hon var en person som stöttade honom, stod bakom honom. Som ni känner till berättelsen om när han fick uppenbarelsen i grottan Hira och han kommer hem skräckslagen. Och vem var det som tröstade honom och stärkte honom? Det var Khadija radiyallahu anha. Och verkligen tröstade honom. Och här också att hon var den första som accepterade islam. Mashallah, det här är enormt dygd. Den första personen som accepterade islam, det var Khadija radiyallahu anha. Och så säger han, det sägs Abu Bakr, men det är en udda åsikt. Men vissa ulema har sagt, man kan säga så här, att den första kvinnan som accepterade islam, det var Khadija. Det finns inget snack om sånt. Den första mannen som accepterade islam, Abu Bakr. Den första pojken som accepterade islam, Ali. Den första tjänaren eller slaven, Zaid bin Haritha. Taib. Så att du har här de första muslimerna. Men Khadija var först, enligt den korrekta åsikten. وصصير بن كثير ولم يتزوج في حياتها بسواها لجلالها لإجلالها وعظم محلها عنده وهي يفتسين تمنو قل أنك فينا under Khadijas liv i högaktning och respekt för henne. Så under hela den här det äktenskapet gifte han sig inte med en till kvinna utan han var bara gift med Khadija radiyallahu anha. Och så säger här Ibn Kathir وَاخْتُلِفَ أَيُّهُمَ أَفْضَلْ هِيَ أَمَعَ أَيْشَ radiyallahu anhuma. Och det finns olika åsikter. Vem av dem som är bäst? Är det Khadija eller är det Aisha radiyallahu anhuma? Och vissa säger att Khadija är bättre. Och andra säger att Aisha radiyallahu anha är bättre. Ibn al-Qayyim. Han sa att jag frågade Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah den här frågan. Vem är bäst? Vem är bäst? Khadija eller Aisha? Och då så svarade Ibn Taymiyyah att de har alla sina fadail som den andra inte har. Han sa inte hon är bättre eller kallas. Båda är speciella. Och ibland, som vissa ulema säger, i vissa frågor om det inte finns ett klart och tydligt bevis så behöver man inte gärna spekulera i vem som är bäst och så vidare. Kallas. Till exempel det kommer till sahaba. Vem är bäst? Abu Bakr. Som man fick kalla. Umar, Uthman, Ali. Kallas. Vi vet, det finns dalil. Men vem är bäst? Khadija eller Aisha? Det finns inget klart och tydligt bevis. Utan båda har sina unika egenskaper. Yani till exempel ulema nämner att, som vi sa, Khadija var den första muslimen. Det här är inte någonting som finns hos Aisha. Det finns också en hadith som säger att Jibril a.s. kom till profeten a.s. och säger att Allah ger salam till Khadija. Och då säger ulema det här har inte nämnts om någon annan person. Att Allah ger salam till en person på det här sättet. Bara till Khadija radiyallahu anha. Så att hon är, mashallah, unik på det här sättet. Och sen Aisha radiyallahu anha är också unik på sitt sätt. Då profeten a.s. sa, man frågade honom, vem är den mest älskade personen hos dig? Och då sa han Aisha. Vem älskar du mest av alla människor? Han sa Aisha. Och då så sa man, vem älskar du mest av männen? Och då så sa han Abuha, hennes fader. Taib. Så att mashallah, alla har sina unika egenskaper. Och sen säger han här, och sen så gifte sig profeten a.s. med Sauda bint Zam'a al-Qurashiyya al-Amiriyya efter det att Khadija hade dött. Och han fullbordade äktenskapet i Mekka. Och sen när Sauda blivit äldre så ville profeten a.s. skilja sig från henne, men de gjorde en sulh, en form av kompromiss, och han behöll henne. Hon gav bort sin dag till Aisha radiyallahu anha. Som Ibn Abdelbar nämner i boken Al-Isti'ab, han sa när Sauda, Aisha säger att när Sauda blev äldre och hon misstänkte att profeten a.s. skulle skilja sig från henne, och då säger här ulema att det var inte bara att han skiljer sig från henne för att hon blivit gammal, utan för att hon har nått en ålder där en person kanske blir rädd att inte kunna ge sina skyldigheter som maka och så vidare. Så att profeten a.s. då skilde sig från henne, eller ville skilja sig från henne, och då så gjorde hon då den här kompromissen med att stanna kvar, för att hon sa att jag vill vara din fru i detta liv och i nästa liv. Om du dör och jag är din fru och jag dör som muslim, jag kommer vara din fru i paradiset. Och det här vill hon inte ge upp. Så hon gjorde en kompromiss, det som kallas för sulh. Och då gav hon bort sin dag till Aisha. Jag är din fru men du behöver inte komma till mig. Hon gav bort sin dag till Aisha radiyallahu anha. Och det här är också någonting som kan vara värt att ha i åtanke. Att ibland när ett par, ett gift par har problem, så kan man ibland göra en sulh, en form av kompromiss. Att yani, kanske kvinnan eller mannen avsäger sig vissa rättigheter eller skyldigheter. För att de ska fortsätta vara gifta. För skilsmässa är inte alltid det bästa. Och det är den sista utvägen. Så att yani, ibland kan man komma fram till någon form av överenskommelse mellan makarna. Och sen så säger Ibn Kathir om Sauda att hon dog fi akhir ayam amir al-mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Hon dog i de sista dagarna av Umars styre radiyallahu anhu. Och så säger Ibn Kathir, och det sägs att profeten alaihissalam gifte sig med Aisha innan Sauda, men att han inte fullbordade äktenskapet tills Shawwal år 8 hijri. Och Aisha var den enda oskulden som han gifte sig med. Och Aisha var också den enda kvinnan där uppenbarelsen kom till honom då han var i hennes säng. Och han tyckte eller älskade ingen kvinna lika mycket som Aisha radiyallahu anha. Och hon har många unika egenskaper och dygder som nämns i Koranen och i Sunna. Och så säger han, vi känner inte till någon kvinna i denna umma som har nått den kunskapsnivån som hon nådde. Och hon dog år 7, waqil 8, wa 50. Yani 57 eller 58 hijri. Så han talar här väldigt kort om Aisha radiyallahu anha. Och säger då att Aisha radiyallahu anha var den enda kvinnan som var oskuld av hans fruar som han gifte sig med. Hon var den enda kvinnan som var oskuld. Alla de andra hade tidigare varit gifta. Och från hennes dygder är att hon var den enda kvinnan där han var i hennes hem, i hennes säng och uppenbarelsen kom. Och att han också älskade henne mer än alla andra kvinnor. Alla andra personer. Och hon har vissa och många unika egenskaper som nämns i Koranen och i Sunna. I Koranen till exempel så uppenbarade Allah subhanahu wa ta'ala i surat An-Nur verser att hon är fri från alla falska anklagelser som hycklarna anklagar henne för. Hycklarna försöker smutskasta henne för att hon gjort otukt. Men Allah subhanahu wa ta'ala friar henne från dessa anklagelser i verser i surat An-Nur som reciteras fram till domedagen. Men subhanallah, Aisha, hon är så ödmjuk. Och vad sa hon för någonting? Hon sa att yani, nefsi, mitt ego är mindre. Eller jag är mindre värt. Jag ser mig själv mindre än att vara värd att nämnas i Koranen. Yani, jag ser mig inte själv som den personen som är värd att nämnas i Koranen på det här sättet. Så hon var väldigt, väldigt ödmjuk radiyallahu anha. Och den här versen bevisar också att den som anklagar Aisha för zina efter den här versen, att en sådan person är en person som förnekar Koranen. Och vad säger Islam om den som förnekar Koranen? Kafir. Murtad, den personen, har ingenting med Islam att göra. Den som förnekar en enda aya från Koranen. Så Aishas dygder nämns i Koranen och i Sunna. Och sen säger här Ibn Kathir att vi känner inte till någon kvinna i denna umma som är kunnigare än henne, radiyallahu anha. Eller den kunnigaste kvinnan någonsin är Aisha, radiyallahu anha. Och hon är också från en mukthirin, de som berättar jättemånga hadither från Rasulullah, alaihi salatu wassalam. Och om jag inte minns fel så har hon mer än 2000 hadith i någonting. Taib. Den som har mest är Abu Huraira. Men hon ibland de som yani, ligger i toppen av att berätta många hadither. Och sahaba brukade komma till henne och fråga om hennes åsikter i frågor och ting. Fråga om hennes fatwa, fråga om hadither och bestämmelser och så vidare. Så hon var, mashallah, otroligt kunnig. Och sen säger Ibn Kathir, Och sen så gifte sig profeten alaihissalam med Hafsa bint Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Fi as-sanatu al-thalitha min al-hijra. År 3 hijri. Och han skilde sig från henne och sen så tog han tillbaka henne. Och hon dog år 41 hijri. Och det sägs 50 år 50. Och det sägs sanat 45 eller år 45. Ja. Och sen gifte han sig med Salama. Salama och hennes namn är Hind bint Abi Umayya Al-Qurashiyya. Han gifte sig med henne efter det att hennes man Abi Salama Abdullah ibn Abdul Asad ibn Hilal ibn Abdullah Al-Makhzumi hade dött i efterslaget av Badr. Så när hennes idda, när hennes vänteperiod var slut, så friade profeten alaihissalam till henne. Och hennes wali då hon gifte sig, det var hennes son Umar, som det berättas i Nasa'i. Och det här bevisar också att det är tillåtet för en son att gifta bort sin mamma. Men då säger ulama på villkor av att sonen är Rashid, gärna att han är i en ålder där han är könsmogen och han kan se till moderns bästa. Gärna han måste typ vara 14-15 år, minst i alla fall, för att kunna vara wali till sin mamma. Ja. Och Salama, hon dog år 59, år 59 hijri. Och det sägs lite andra datum. Fi khilafat Yazid ibn Muawiya sanat 62. Och det sägs att hon dog under styret av Yazid ibn Muawiya år 62 hijri. Och sen så gifte sig profeten alaihissalam med Zainab bint Jahsh år 5 hijri. Och när han gifte sig med henne så uppenbarade Allah subhanahu wa ta'ala verserna om al-hijab, som den berättas i Bukhari och i Muslim från hadith Anas radiyallahu anhu. Och här Zainab, vem var hennes wali? Allah subhanahu wa ta'ala. وقد كان وليها الله سبحانه وتعالى دون الناس. الله var hennes wali och inte någon av människor. Och det berättas i Bukhari med en autentisk eller en sahih hadith i Sahih Bukhari att hon brukade skryta över resten av profetens fruar alaihi wasallam och säga zawwajakunna ahlikunna. وَزَوَّجَنِ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ. Hon brukade säga till profetens andra fruar alaihissalam att det var er familj som gifte bort er, men det var Allah som gifte bort mig i himlen. Det var Allah i himlen som gifte bort mig. Det här är också en faida, en nytta. Denna hadith sa vi finns i Sahih Bukhari. Och Imam Bukhari nämnde den i Kitab al-Tawhid. I kapitlet om ett tawhid. I kapitlet وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا. Yani om Allah Azza wa Jalls höghet. Att Allah gifte bort mig. Allah i himlen gifte bort mig. Varför? För det är från aqidat Ahle Sunna wal Jama'a. Att Allah Azza wa Jall är över skapelsen. Allah Azza wa Jall فوق خلقه. Allah Azza wa Jall är över sin arsh. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Och inte som vissa personer säger att Allah finns överallt eller finns i allt. Det här är fel. Det här är en aqida som inte hör hemma i al-islam. Utan Allah Azza wa Jal är al-Ali, al-A'la, al-Muta'al. Tre namn som alla tyder på att han är den högsta, den upphöjda. Och Allah är över skapelsen. Taib. Och som ulema har nämnt, Imam al-Dhahabi har en bok som heter al-Ulu. Där nämner han mer än 1000 bevis, 11 dalil på att Allah är överskapelsen. Och han säger att det här är en av de tydligaste frågor i islam. Yani det är helt onödigt att tjafsa om den här frågan. Utan det är klart och tydligt att Allah Azza wa Jal är över sin skapelse. Och sen så säger här Ibn Kathir: وَكَانَتْ أَوَّلْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَفَتْ. Och hon var den första kvinnan som dog, yani efter att profeten dött alayhi salatu wassalam. Hon dog år senat 20, år 20. Och Umar radiyallahu anhu gjorde salat al-janaza över henne. Sen gifte sig profeten alayhi salatu wassalam med Juwayriya bint al-Harith ibn Abi Dirar. Det här var efter att man hade stridit mot hennes folk år 6 hijri, Bilma, en plats som heter Ma, El-Morisi. Och där i alla fall så togs hon då till fånge. Och man kom med henne till profeten alaihissalam för att hon ville köpa sig själv fri. Och då så köpte profeten alaihissalam henne fri och befriade henne, och sen gifte han sig med henne. Och det sägs att hon dog år 50 hijri. Och sen gifte han sig med Safiya bint Huyay ibn Akhtab al-Israeliya al-Haruniya al-Nadriya thumma al-Khaybariya radiyallahu anha. Han gifte sig sen med Safiya. Och här säger Ibn Kathir att hon är Israeliya, det vill säga att hon är från Bani Israel, och mer specifikt al-Haruniya. Hon är yani från profeten Haruns ett. Taib. Och här brukar man säga att subhanallah, hon var yani dotter till en profet och gift med en profet. Så mashallah, hon har också en väldigt stor dygd. Och det brukar sägas att hon var yani ajmal nisa al-alamin. Hon var den vackraste kvinnan typ på jorden. En av de vackraste kvinnorna på jorden var hon, Safiya radiyallahu anha. Och det var efter att muslimerna hade stridit mot Khaybar, så gifte sig då profeten alaihissalatu wassalam med henne. Han friade henne och gjorde hennes frihet till hennes sadaq, till hennes mahar. Och sen när de då var på väg tillbaka till Al-Medina, så fullbordade han äktenskapet och satte på henne hijab. Och då så visste folk att hon var från Ummahat al-Mu'minin. För att det var slavinnorna på den tiden hade inte hijab på samma sätt som de troende kvinnorna. Så sahaba brukade säga, om hon har hijab på sig så är hon profetens fru alaihissalam. Om hon inte har hijab på sig så är hon en av slavinnorna. Och när hon då hade hijab på sig så förstod de att hon hade blivit gift med profeten alaihissalam och blivit från al-Ummahat al-Mu'minin. Och i samma år, eller året före, år 6 i hijri, så gifte sig profeten alaihissalam med Habiba. Och hennes namn är Ramla bint Abi Sufyan Sakhr ibn Harb ibn Abi Umayya ibn Abd al-Shams. Och profeten alaihissalam gifte sig då med henne, och han friade till henne då hon var i Habasha. Han friade till henne då hon var i Habasha. Hennes man Ubaidullah ibn Jahsh hade dött. Och då så gifte Khalid ibn Sa'id ibn al-As bort henne. Och Najashi var den som betalade en mahar. Najashi var den som betalade mahar. Och han gav 400 dinar. Och man förberedde henne och skickade henne till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och sen så nämns det här att Habiba radiyallahu anha dog år 44 hijri, som det nämns av vissa muarrikhin, vissa historiker. Och det nämns lite olika yani, datum. Och sen gifte han sig i Dhul Qa'da av samma år med Maimuna bint al-Harith al-Hilaliyya. Och hon dog senare och mätet besirf haitho. Nej, hon dog år 51 hijri och det sägs 53 hijri och det sägs sitta och 66. Wallahu alam. Och så säger Harib al-Kithir för ha'ulai tisr. Det här är 9 kvinnor efter Khadija. Som då har nämnts i Sahihain, yani Bukhari och Muslim. Och dessa kvinnor mäta an hunna. Naam. Och fyra. Naam. Ja, det sägs då att han, när han dog, han hade ju då 11 fruar och 2 stycken dog under hans liv. Och när han dog så levde 9 stycken. Okej, så han lämnade 9 fruar efter sig. Och var då sammanlagt gift med 11 kvinnor. Och sen finns det lite olika åsikter att det kanske var mera och vissa skilde han sig ifrån och så vidare. Men generellt det här är de som är kända. 11 stycken och 2 stycken dog under hans liv. Och han lämnade 9 stycken kvinnor efter sig. Vem? Zainab, ja, hon dog tidigt, så. Det var efter någon månad han gifte sig med henne. وقد قال قتادة ابن دعامة أنه عليه الصلاة والسلام تزوج 15 امرأة. قتادة رضي الله عنه سيرة رفيتا عليه الصلاة والسلام gifte sig med 15 kvinnor, yani sammanlagt. Han fullbordade äktenskapet med 13 av dem. Och hade som mest 11 kvinnor. Och när han dog hade han 9 fruar. Ja. Och sen så säger också Harib al-Kithir, han hade också 2 konkubiner. Sarari, enligt 2 konkubiner. Och det var Maria bint Shem'un al-Qibtiyya. Maria bint Shem'un al-Qibtiyya. Yani Maria från Egypten, hon var från kopterna. Ibrahim, yani moder till Ibrahim. Och det var Al-Muqawqas från Iskanderia i Masr som gav henne till profeten a.s. tillsammans med hennes syster Shirin. Och han gav honom också en mula som heter, lite svårt att läsa här, Ad-Duldul. Ad-Duldul, för det finns ingen harakat, men jag tror det heter Ad-Duldul. En mula, en babla. Och profeten Ali Islam gav Shirin till Hassan bin Thabit. Och tillsammans fick de en son som heter Abdurrahman. Och Maria dog i Muharram senat sitt ashra. Yani år 16 hijri. Och Umar radiallahu anhu var den som samlade folk för att be över henne. Och hon begravdes i al-Baqiyya. Yani hon accepterade islam. Och den andra kvinnan från konkubinerna, det var Reihana bint Amr. Och det sägs att hon heter bint Zaid. Och hon är också från Bani Qurayda. Och det sägs att han gifte sig med henne. Det finns lite olika åsikter som går isär där. Och det sägs att hon var hans konkubin. Wallahu a'lam. Och sen släppte han fri henne. Och hon återvände till hennes familj. Och det nämns enligt vissa lärda att han också hade 2 till konkubiner. Och så säger Ibn Kathir, Wallahu a'lam. Naam. Tayyib, vi går vidare. Ibn Kathir, han säger här fasl, stycke, mawali, profetens mawali. Och ordet mawali är ett ord som har översatts till skyddslingar. Taib. Och al-wala på arabiska, det är att man då blir någons skyddsling. Och hur blir man det? Jo, om en person
har en slav, han äger en slav, och sen släpper slaven fri, då blir den här personen maula. Han är, vad säger man, skyddsling till sin före detta ägare. Okej? Okay? Han har en, vad kan man säga, som en tacksamhetsskuld hos honom. Så han säger maula. El-wala kan också vara med el-islam. Att du gjort någon person till muslim. Då blir han din maula. Eller el-hilf, med en pakt. Att man har gärna anslutit sig med någon form av pakt till ett folk eller person. Då kan man också bli personens maula. Ja. Och författaren säger här, vi ska nämna några av profetens mawali i bokstavsordning. Radiallahu anhum ajma'in. Och det här är så som Abul Qasim ibn Asakir nämner i hans historiebok. Och dessa mawali, de är Ahmar, och han kallas för Abu Usayyib. Och Aswad, och Aflah, och Anas, och Ayman, ibn Ayman, och Badam, och Thawban, ibn Bujdud, och Dhakwan. Och det sägs att hans namn är Tahman, och Qila Qaysan, och det sägs Marwan, och det sägs Mahran, och sen Rafi' och Rabah och Ruwayfi' och Yazid ibn Haritha och Zaid ibn al-Haritha och Yazid Jaddu Hilal ibn Yasar och Sabiq och Salim och Sa'id och Safina och Salman al-Farisi och Salim, som kallas för Abi Kabsha. Och han nämns bland dem som var med i Badr. Och Saleh, Shukran, wa Damira ibn Abi Damira, och Ubaidullah ibn Aslam, och Ubaid, och Ubaid ajdan, yani två stycken som heter Ubaid. Och han kallas för Abi Safiya, och Fadala al-Yamani, och Qusayr wa Kirkira. Vissa namn är svåra. Kirkira bi kasrihima wa yuqalu bi fathihima, och man kan också säga Karkara. Wallahu alam. Wa Mabur al-Qibti, wa Mid'am, och Maymun, och Nafi', och Nabil, och Hurmuz, och Hisham, och Waqid, och Wardan, och Yasar al-Nubi, och Abu Uthayla, och Abi Bakra, och Abu al-Hamra, och Abu Rafi', och ismuhu, och hans namn är Aslam, och Abu Ubaid. Och han säger här sen ibn Kathir att dessa är de som Abu Zakaria al-Nawawi rahimahullah nämner i början på hans bok Tahdhib al-Asma wal-Lughat. Amma ima'uhu, vilka var profetens ima, yani, vad kan man säga, slavinnor på svenska, så var de Umayya och Baraka och Ayman, och hiya Usama bin Zaid, och Khadra och Rawda och Rayhana och Salama eller Salma, och hiya Rafi', imra'atu Abi Rafi', och Shirin, och hennes syster Maria, Ibrahim a.s., och Maimuna bint Sa'd, och Dumaira, och Ayyash. Och så säger här Imam Nawawi att profeten a.s. inte hade dessa kvinnor samtidigt, utan under olika tider. Men också här värt att nämna att profeten a.s. när han dog inte hade någon slav alls. Eller han hade släppt alla fria. Så att ingen ska få för sig att han hade ett stort, en massa slavar och slavin. Utan han, mashallah, släppte dem fria och såg till att de fick ett så bra liv som möjligt. Och sen så säger författaren fasl, stycke. Och då talar han om al-khadam, de som man kan säga var tjänstefolk eller jobbade åt profeten alaihissalam. Och egentligen alla sahaba tävlade i att få tjäna profeten Muhammed alaihissalam. Och det skulle vi också göra om vi hade chansen, eller hur? Och om vi fick bära hans skor resten av livet, vi skulle vara tacksamma. Är det inte så? Så egentligen alla sahaba är hans khadam, kan man säga. Alla gjorde det allt de kunde för profeten Muhammed alaihissalam. Men vissa verkligen kämpade för att hjälpa honom, hämta vatten och bära hans skor och liknande saker. Så vilka är det som utmärker sig? Han säger som till exempel Abdullah ibn Mas'ud, som brukade bära profetens skor alaihi salatu wassalam, eller sandaler. Na'li. Han brukade bära hans sandaler. Och också Al-Mughira ibn Shu'ba och Uqba ibn Amir, som brukade ta hand om hans djur och leda djuren under resor. Och Anas ibn Malik, som har nämnts i Sahih Hadith, där Anas radiyallahu anhu säger att jag tjänade profeten alaihissalam i 10 år. Och han sa aldrig till mig, uff, varför har du gjort så här? Varför har du inte gjort så här? Och tänk er här, en khadim, det är en person som ska jobba åt dig. Och människan är väldigt benägen att klaga, att vara gnällig. Men profeten alaihissalam klagade aldrig. 10 år. Trots att Anas var ung. Han började jobba, jag tror när han var 10 år åt honom. Han klagade aldrig. Varför gjorde du så? Varför gjorde du inte så? Det fanns inte. Utan mashallah, profeten alaihissalam hade mycket tålamod, förlåtelse, tawaful, gärna att se mellan fingrarna på folks brister och så vidare. Sen nämnde han också Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Brukar också tjäna profeten Muhammed alaihissalam. Finns en väldigt vacker hadith i Sahih Muslim, där Rabi'a radiyallahu anhu säger att han brukade hämta profetens wudu-vatten alaihissalam. Och en dag när jag hämtade vatten till honom, så säger profeten alaihissalam, sälj. En fråga, vad vill du ha för någonting? Och tänk er nu, yani Rasulullah alaihissalam kommer göra dua för dig. Och profetens dua, den är accepterad, eller hur? Så nu han får fråga vad han vill. Sälj. Så han sa, as'alu murafaqatuka fi jannah. Jag ber om att få vara i ditt sällskap i paradiset. Och så säger profeten alaihissalam, awa ghayra dalik. Vill du ha någonting annat? Han sa, la. Jag vill bara ha det här. Subhanallah. Och då så säger han, inni ala nafsika bi kathrati sujud. Hjälp dig själv att uppnå detta med att göra mycket sujud. Så mashallah, kolla här, han fick en dua. Han valde vad? Att få vara med profeten alaihissalam i Jannah. Han var sahabas himma, deras högsta önskning. Radiyallahu anhum ajma'in. Och så säger han, och Bilal radiyallahu anhu och ذو مخبر ويقال ذو مخمر, man kan säga på båda sätten, ibn akhi Najashi Malik al-Habasha. Yani den här personen al-Bilal, nej, ذو مخبر var då broder till kungen i Etiopien. ويقال ابن اخته وغيرهم, eller det sägs systers son, Allahu a'lam. Nah. Vi tar ett sista stycke bara. Fasl fi kuttab al-wahy, kapitlet om dem som skrev ner uppenbarelsen. Yani, vilka var sahaba som var kända för att de skrev ner Koranen och skrev ner hadithen? Ibn Kathir säger, faqad kataba lahu Abu Bakr och Umar och Uthman och Ali. Enkelt att komma ihåg, eller hur? Al-Khulafa al-Arba, de första Khulafa. Och Zubair och Ubay ibn Ka'b och Zayd ibn Thabit och Muawiya ibn Abi Sufyan och Muhammad ibn Maslama och Al-Arqab ibn Abi Al-Arqam och Aban ibn Sa'id ibn Al-As och hans broder Khalid och Thabit ibn Qais och Handala ibn Rabi' Al-Usaydi Al-Katib och Khalid ibn Walid och Abdullah ibn Abdullah ibn Al-Arqam och Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih och Al-Ala ibn Utba och Al-Mughira ibn Shu'ba och Sharah Bil ibn Hasana. Och sen talar ibn Kithir om det sägs att det finns en katib, en person som skrev al-wahi, som heter Sijil. Men han säger att den här hadithen är svag, den är påhittad, eller den saknar grund, och vi känner inte till någon av sahaba som heter Sijil. Wallah alam. Ja. Och vi avrundar då där för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.